Förra veckan var vi mitt i språnget, men nu har vi landat på marken i ett noggrant Stockholmsregn. Jag heter Billy Rimgard och med mig här i Obiter Dictums podcast, precis som vanligt, är Tobias Nordström.
Hallå. Vad skönt det känns att vara tillbaka i ordningen på något sätt.
Ja, det var lite hysteriskt förra vändan, va?
Ja, men precis som många kommenterade på bloggen, så lite intressant ändå på något sätt.
Som experiment.
Ja.
Vi fick en kommentar av Sporty Sokrates och hen skriver: efter i språnget avsnittet känner jag en ny typ av respekt för Oddpodduon. Nördiga kunskaper om popkultur i all ära. Det är först när man inser att podcastandet måste kombineras med småbarnsföräldraskap och ett allmänt tufft livspusslande som man får syn på personerna bakom rösterna. Kan hela avsnittet ha varit ett PR-trick i syfte att förmänskliga programledarna?
Tycker du vi behöver förmänskligas?
Jag vet inte. Är vi såna posörer att man inte förstår att det finns människor där bakom?
Nej, vi är väl samtidigt jag tror att vi är ganska anonyma. Eller jag tror vi snarare så här, vi upplevs nog så ganska anonyma för att vi bara sitter och pratar massa populärkultur och folk fattar liksom inte att det är allt vi är.
Precis, de går på den enkla.
Ja, alltså jag har mer och mer insett det så här att jag har tänkt på mig själv som ganska socialt kompetent, men jag har mer och mer insett att så här, jag är jättesocialt kompetent så länge jag får prata om populärkultur. Så fort jag måste prata om någonting annat så blir jag socially awkward direkt.
Så vi gömmer oss liksom i det öppna genom att göra en podcast bara om populärkultur, så tänker folk att det måste finnas mer bakom det här. Snarare om vi satt och låtsades att det fanns någonting mer.
Det här med djup har ju aldrig Obiterdictums grej. Så att...
Nej, djup och allvar flyr vi ju från. Det kanske därför vi hade så bråttom sist. Nej, det var inte ett PR-trick. Vi önskar att vi hade varit så smarta att vi hade tänkt på det kanske.
Ja.
Vi kan ju säga det också kanske. Att vi var ju sjukt pressade för att både Tobias och mitt schema krockade. Bara det att när vi var klara med den där språngmarschen som blev inspelningen, så insåg vi att fan, vi har 40 minuter till på oss. Typ. Alltså det blev så här jättekonstigt. Vi stressade så mycket att vi tjänade in massa tid.
Plus att vi gick jättesnabbt, vilket var ett totalt onödigt. Vi hade kunnat liksom spatsera i jättelugnt tempo, men istället så var det liksom så här powerwalk på Kungsholmen i Stockholm med podcastinspelning.
Ja, men det var också en någonting.
Ja, har vi gjort det i bil så kan vi göra det med fot. Eller alltså
fast då hade vi inte bråttom, då var det mer problem att vi körde fel.
Ja.
Hamnade i Enköping när vi skulle till Uppsala, vilket i och för sig var härligt det med.
Ja.
Sporty Sokrates skriver även att råkade av en slump se Moon. Den byggde på en klassisk existentiell sci-fi-tradition. Var det bara jag som gillade den? Och nej, absolut inte. Moon är... Det är Obiterdictum, diktumkanon nästan. Eller ja. Kanon, men det är godkänt i alla fall.
Väl godkänt. Med beröm godkänt.
Precis.
Vi måste ju ha nämnt den någon gång, tror jag. Vi kanske inte så har fullt ut sjungit dess lov på något sätt.
Nej.
Jag vet inte, men sen han Duncan Jones andra film... vad hette den? Source Code.
Ja, just det.
Den var inte alls lika bra på något sätt.
Matinébra tyckte jag den var.
Jo, det var den definitivt. Men den var ju liksom inte lika så här...
Man kände ingenting.
Nej, precis. Den var absolut inte lika hänförande som Moon. Liksom.
Nej. Nej, men det är ju liksom en annan sorts upplevelse på något vis.
Jag tror också att Source Code, jag har för mig att det är någon sån här historia om att det finns ett annat slut i manuset och sen bad filmstudion dem att köra med ett annat slut som inte var lika så öppet.
Aha. Ja. Jag vet inte. Jag vet inte om den hade vunnit någonting på ett öppnare slut egentligen.
Nej, men jag tror att det i det fanns en intressant dimension i det öppna slutet som hade med det här datasystemet att göra på något sätt.
Mm. Ja, vad har du gjort i veckan då?
Du jobbat. Jag sover lite dåligt kan jag säga.
Mm.
Jag är nybliven. Jag är med hund. Jag och min sambo har skaffat en liten hund som heter Ira.
Fantastiskt namn på en hund.
Döpt efter Ira Glass.
Mm. I love it.
Men problemet är att hunden då, den vill ju liksom upp och göra sina behov där strax innan 5 på morgonen. Och då vill jag helst då ha en och en halv timme sömn till innan jag går upp. Men det har ju blivit berövad då. Och jag vet inte, jag är inte riktigt så benägen att anpassa mig där på kvällen och gå och lägga mig en och en halv timme tidigare. Det känns out of character på något sätt.
Jag har hört att det, fick reda på idag faktiskt, att det finns en sleep disorder där man gradvis blir mer och mer sömnlös, och det slutar med liksom 6 månaders konstant sömnlöshet innan man hamnar i koma och dör, och det finns inget botemedel för det.
Jäklar.
Det känns som där kan vi snacka sjukdom.
Ja.
Jag skulle vilja veta hur man mår i slutet av de där 6 månaderna.
Ja, men det känns ju, alltså det måste ju vara nästan något rent fysiologiskt fel, eftersom att alltså kroppen har ju ändå någon slags här halvförsvarsmekanism, att när du blir tillräckligt trött så stupar du liksom vare sig du vill eller inte.
Precis.
Så att det måste väl vara den som tas ur bruk eller någonting.
A self-destruct mekanism.
Ja, precis.
Apropå self-destruct mekanism. Rickard Andersson postade en fråga eller en fundering här på vår blogg om Prometheus. Han funderar på om man inför premiären ska se om alla Alien-filmerna, eller om man ska se den filmen som en prequel, om man ska se filmen som den prequel den är och sen se om resten av filmerna. Och Stefan Cleef har skrivit att risken finns att man hänger upp sig på detaljer eller så kallade fel, så jag kommer välja att inte se om. Jag håller just nu på att se om, kan jag säga.
I vilket skede är du i, är det en kvadrologi eller vad är det?
Jag är 2/3 igenom Aliens. Var tvungen att pausa och sova, för min self-destruct mekanism slog in här om kvällen.
Ja, men så du är bara på andra filmen än så länge?
Ja, precis.
Men du tänker se 4:an också eller?
4:an är ju frågetecknet.
Jean-Pierre Cheneau som regisserar. Det är Joss Whedon som har skrivit manuset till den faktiskt.
Mm.
Men den är lite, vad ska vi säga, den är lite mer playdoliga versionen än de andra på något sätt.
Men kanske matiné bra på samma sätt som Source Code. Matiné bra. Jag har inte bestämt, men jag tror att jag ska se den bara för att ampa upp. För jag resonerar så här, alltså Ridley Scott har ju sagt att Prometheus utspelar sig i samma universum och bär spår av Alien-filmernas DNA. Men den har en helt egen historia och mytologi. Så jag tänker inte sitta och nitpicka och vara så här, ja men vänta nu här, i originalmanuset till...
Alltså, samtidigt så här, det är Damon Lindelof som har varit med och skrivit manuset. Det är inte så att det kommer finnas några så här logiska discrepancies mellan Prometheus och Alien.
Nej, alltså, han vårdar ju ofta filmernas historia ömt.
Precis, alltså det känns som jag har en känsla om att de kommer klaffa i varandra ganska ganska bra liksom.
Mm. Mm.
Det var vad heter det, jag vet inte om vi nämnde det förra veckan, men det här med det, någon som hade sett en utav trailersen och tyckte det var störigt att man fick se att det här alien-skeppet kraschade.
Mm.
Och det är liksom såhär, ja, alltså har du sett Alien? Den börjar med att de hittar det här kraschade skeppet liksom.
Ja, det är
men jag kommer nog se bara första, alltså Alien, Ridley Scott's Alien innan. Just eftersom att jag tror att det är liksom den som den kommer haka i mest på något sätt.
Absolut, men alltså jag ser ju, om man ska ta på sig de absolut tjockaste nördglasögonen man har, så kan man ju redan i Aliens börja så här såga, om man känner för det.
Ja.
Så här, för jag ser det som 4 helt separata filmer, de rullarna. För att det är liksom inte så att de struntar nästan lite i vad som har hänt innan.
Men Ellen, det är väl liksom Ellen Ripley som är den röda tråden på något sätt.
Precis. Och det är ju inte så att de...
Eller så kan man säga att det är Alien, alltså Xenomorphens med den röda tråden. Men...
Det beror på hur man väljer att se det, eller hur? Nej, så det tycker jag inte. Det är inte ett ok som är för tungt att bära.
Frågan är nu då, när du ser om nu alla Alien-filmerna, läser du även William Gibsons Alien 3-manus?
Ja, gör jag det? det har vi funderat över här hemma i hushållet, hur vi ställer oss till hans Alien 3-manus. Och noterbart är att det här är första gången i den här säsongen som vi nämner hans namn, eftersom vi på konferensen inför den här säsongen så kom vi överens om att vi inte skulle nämna William Gibson någon mer.
Damn!
Men du bröt den överenskommelsen.
Ja, vi kan prata om det som det här fanfiction-manuset som cirkulerar.
Jag kommer nog ögna igenom det, absolut. Ja. För det är ändå... Även om det inte är liksom kanon, så är det ändå det på någon nivå. Alltså det är ett frö. Eller ett ägg kanske det är. Mm. Vad kom först? Xenomorfen eller ägget?
Facehuggern är svaret.
Sant.
Ja. Men du.
Yes.
På spåret. Vill du ha revansch? Eller revansch, vill du ta dina första poäng, kan jag inte säga.
Jag vill väldigt gärna, frågan är om jag klarar av det. Var det 6 poäng du tog förra på?
Ja, precis.
Mm.
Vi får se här. Jag har valt att göra det lite lättare än Bondens domän i alla fall den här gången.
Ja, än så länge är det den här Oddpod-säsongens höjdpunkt, tycker jag, just den ledtråden.
Ja, men du, jag säger så här helt enkelt. Vart är vi på väg? 10 poäng. Vi reser från skogen mot stålgrå skyar under poppen. Snart ser vi nålen mot kosmos, men bakom oss hörs fortfarande stora fötter. Oj, på 10 poäng.
Seattle.
Det är rätt. Får man fråga, vad tog du på? Eller ska nålen,
Du ska egentligen inte avslöja om det är rätt eller inte. Du ska ge lyssnarna chansen att tänka själva.
Okej, okay, ja. Damn. Okej, okay, jag kör igenom de här. 8 yeah. poäng. Vi är på väg mot Rubinens stad. Men det är nog vanligare med havshökar och deppiga lynnen här. George har till och med en självmordsbro för det som har fått nog. 6 poäng. Regnet slår mot våra ansikten och stadens gråa anatomi. Som tur är finns här en svensk kinaman som jagar mördare. 4 poäng. Det finns ett musikaliskt arv här som odlas i ljudens trädgård. Kurt spenderade mycket tid i lekkrokarna och förhoppningsvis fann han själslig frihet efter sin konspirationstyngda bortgång. 2 poäng. Vi närmar oss kusten, så ta på flanellskjortan och flotta ner håret, för nu närmar vi oss grunchens hembygd.
Mm.
Du tog det på nålen, Space Needle.
Yes, det var den. Hade jag inte tagit det på den, så hade jag fått vänta ända till Kurt.
Ja, det var så.
Ja,
okej.
Hade fått göra.
Jag hade resa från skogen. Jag tänkte att vi utgår där i delstaten Washington. Mot stålgrå skyar, det är alltid mulet i Seattle.
Där, när du sa stålgrå skyar, så var jag på väg att säga och skrika Melbourne, eftersom så här Beneath the Steel Sky utspelar sig där nere.
En väldigt medveten sån liten vilseled.
Det var en liten mina du hade planterat där i vår väg.
Stålgrå skyar under poppen, det är ju subpop då. Snart ser vi nålen mot kosmos, då Space Needle. Men bakom oss hörs fortfarande stora fötter. Det är Bigfoot då som... som traskar inte. 8 poäng. Vi är på väg mot Rubinens stad. Seattle kallas Emerald City. Eller den heter deras liksom epitet. Men det är nog vanligare med havshökar. Det är ju Seattle Seahawks.
Ja, såklart.
NFL-lagen. Och deppiga lynnen. Det är ju en väldigt så här, deprimerad stad i Seattle. George har till och med en självmordsbro för det som har fått nog. Det är George Washington Memorial Bridge. Som är den bron i USA som har näst mest självmord på sitt... samvete. Det är bara Golden Gate Bridge som är värre. 6 poäng. Regnet slår mot våra ansikten. Det regnar alltid i Seattle. Och stadens gråa anatomi. Det är Grey's Anatomy. Som tur är finns här en svensk kinaman som jagar mördare. Det är ju Joel Kinnaman då Kinnaman i The Killing.
Självklart.
4 poäng. Det finns ett musikaliskt arv här som odlas i ljudens trädgård. Det är Soundgarden. Kurt spenderade mycket tid i krokarna. Det är ju Kurt Cobain då. Förhoppningsvis fann han själslig frihet, nirvana, efter sin konspirationssynda bortgång. Och två då, vi närmar oss kusten, satt på flanellskjortan, så närmar oss grunchen, sen byggde sig sig självt.
Ja.
10 poäng alltså.
Ja.
Imponerande.
Ja. Nej, som sagt, om jag inte hade, hade jag inte tagit den på den, så hade jag nog, då hade jag fått vänta. När du sa en svensk kinaman, då satt jag och tänkte så här, vad fan, Big Trouble in Little China, då är Kurt Russell. Det är så här konstiga associationer man får när när man sitter och försöker klura ur vad som finns bakom.
Då står det 10-6 till dig alltså.
Mm.
Då får vi se om jag kan jämna ut det hela nästa vecka.
Mm.
Jag hoppas det. Jag hoppas du är barmhärtig.
Ja. Nej, men jag tycker nu har vi hittat en nivå som är vettig. Alltså, nu var Space Needle, eller nålen mot kosmos, kanske hade varit en 6-poängare eller 8-poängare. Men ja, det beror ju på.
Om man den är också så här, alltså antingen så, alltså har du inte koll på Space Needle, så då är det ju, då har du ju ingen chans att ta den.
Nej.
Antingen,
det fast det här är väl fel forum att tro att ingen har koll på Space Needle kanske.
Sant.
Ja. Ja. Nej, men det var bra ledtrådar. Judens trädgård var fint. Nej, det var jag vet inte. Det var lite formfel där. Att du sa rätt.
Ja, jag skulle ha fortsatt. Men på tal om Soundgarden.
Mm. Oj, vad är vi på väg nu?
Vi nämnde ju Avengers lite grann.
Ja.
Jag har sett den igen nu.
Oj.
Kopplingen till Soundgarden är att Soundgarden har specialskrivit en låt till soundtracket till Avengers.
Är det sant? Finns de alltså?
Ja, de arbetar på nytt material nu och släppte sin första nya låt på typ 10 år till Avengers.
Okej.
Jag såg den i två, jag har sett den i både 3D och 2D nu. Den är mycket bättre i 2D kan jag säga. Så att för er som lyssnar som inte har sett den än, så är definitivt 2D att rekommendera. Den är betydligt mycket snyggare. Jag har även spanat en väldigt intressant bromance.
Mm.
Nämligen mellan Bruce Banner och Tony Stark.
Mm-hmm.
De hittar varandra på ett väldigt så här, fint sätt. Och det har fått mig att fundera lite grann på vad finns det för bra bromances i superhjältarnas värld egentligen? Man vill ju direkt säga Batman och Robin, men det är ju inte, jag vet inte,
nej.
Det finns det något lite så här mer
mentorskap, under vingar.
Mm.
Jag väljer att inte läsa in något sexuellt i deras relation.
Det är många som har gjort det genom åren dock.
Som Robin är en liten konkubin till honom.
Precis.
Mm. Men jag vill inte tro det om Bruce Wayne.
Nej.
Att han utnyttjar en stackars föräldralös liten fågel.
Nej, kanske inte.
Mm.
Men har du några andra?
Bra fråga. Piff och Puff kommer ju.
Är de superhjältar?
Nej.
Tveksamt. Men, ja. Jag tänkte på Wolverine och Scott Summers, alltså Cyclops.
Mm. Mm.
De är ju liksom alltid i luven på varann.
De gnabbas lite.
Ja, väldigt, de har ju till och med haft krig, alltså fullt krig tillsammans. Men det känns bara så här, allt det där är ju bara svepskäl för liksom undertryckt, eller vad säger man? Säger man undertryckt? Bortträngd homosexualitet liksom.
Mm.
De är ju egentligen jättekära varann, men förnekar sin sexualitet så hårt att de istället hatar varann. Liksom.
Ja, jag köper det, rakt av.
Jag skulle gärna säga en romans mellan de två på något sätt.
En romans mellan Wolverine och någon liksom.
Ja.
Egentligen. Wolverine känns ju som en väldigt sån kärlekskrank figur.
Ja, det är väl för att han aldrig fick vara ihop med Jean Grey liksom.
Mm. Han blev sårad för evigt.
Ja.
Och var det något mer du ville lägga till om
Avengers?
Mm.
Nej, jag är nog färdig där med Avengers. Mm. Vi kan lämna den lite till handlingar tills du har sett den, tror jag.
Ja, absolut. Nej, för jag tänkte just på, jag har för första gången, nyheter. Vi brukar inte köra grejer från våra headlines.
Jag kan upplysa lyssnarna att nu prasslar Billy demonstrativt med en tidning här.
Mm. Vi ska se här, vårt Kungsholmen. Att när vi ändå var inne på lite det här med kärlekskrank och så vidare. Vårt Kungsholmen ser rubriken "Fler tryckare ska minska krogstök". Och så är ingressen så här: "När Kungsholmens närpolis satte sig ner med krögarna för att tala om hur man kunde få ner stöket på och omkring Fridhemsplan kom flera idéer. Stopp för shotsbrickor och ölkannor var en metod. En annan, att endast spela ballader efter en viss tidpunkt." Och då ser jag en intervju med en kille som heter Fadi Yorgos som driver La Isla. Och han säger det här. Det är det här citatet som jag vill komma fram till. "När jag tog över La Isla hade det inte det bästa ryktet, men idag är det jättetrevligt. Dels höjde vi åldersgränsen till 23 år, dels började vi spela ballader efter klockan 2:30. Paren går upp och dansar och de som är ensamma beger sig iväg. Det är lite som en skolfest."
Jag tänker direkt på det This American Life-avsnittet med barnen som dansar tryckare, men inte så mycket mer.
Just det, just det. Men känns det, hur känns den?
Ja, alltså, men föder inte den bara en vad ska vi säga, en mer explicit sån här desperation? Att alltså, istället då för det klassiska så kallade kvart i tre ragget, så är det här, måste man här vara ute ännu tidigare och hitta en danspartner liksom.
Ja. Du, balladerna börjar här om tio minuter.
Vad säger du? Ska vi?
jag fick bara någon så här hemsk bild. Jag såg bara någon så hemsk bild med, du vet, de här första ackorden i Forever Young tonar upp och så här någon dricker upp sin öl och så här sveper
och går därifrån.
Och går därifrån, drar på sig jackan på väg ut, samtidigt som så här råkar armbåga någon som så här ett par som är på väg ner till dansgolvet.
Ja, men samtidigt tryckaren känns det som att, alltså, jag har inte dansat tryckare på oj sen högstadiet kanske.
Mm.
Det är lite, jag vet inte, det kanske att man går till fel ställen eller någonting, men det känns som att den är en ganska marginaliserad konstform på dansgolven i Stockholm, eller?
Verkligen, alltså jag kommer ihåg när jag var med och drev Bombens dansklubb på Trädgården, så var jag resident på stora technogolvet, och då när man hade liksom kört full fräs, sula, peak hour, techno, och klockan var typ 10:03, då körde vi varje lördag, så avslutade vi med Pet Shop Boys Being Boring. Och grejen är att det är ju inte så här världens långsammaste låt, men efter liksom 4 timmar ont så känns det som en tryckare, så det var en del som faktiskt dansade tryckare till den då, och det blir ju väldigt fint.
Jättefint. Men det är inte en medveten tryckare.
Nej, verkligen. Fast det var ju typ så här, alltså det kändes ju verkligen som att så här, oj, nu gick det långsamt.
Men vilka låtar dansade du tryckare till när du var yngre?
Bra fråga, dansade jag? Jag tror inte det. Jo.
Alltså du får tänka hur ung som helst. Jag tänker så här, man var väl mest aktiv med tryckardansandet på typ lågstadiediskot på något sätt. Mm. Då kunde man ju beta av en 6-7 tryckare på en kväll, känns det som, så här i efterhand.
Ja, du kanske, jag vågade nog inte.
Nej, men jag har för mig till och med att vi hade någon form av så här rotationssystem liksom. Alltså, så att man såg
lite
till
solidariskt.
Att, ja, men man såg till att alla fick dansa med alla liksom. Mm. Lite grann så.
Room in your heart med Living in a Box.
Ah.
Den drar jag med. Den grävde jag fram något plågsamt minne av.
Vadå plågsamt?
Ja, men alltså, vi har ju redan betat av det här om sociala situationer och sånt.
Aha, okay. Ja. Du ville i det där omfamnade tryckan, så ville du prata Jurassic Park eller något sånt.
Det är lite tidigare än så, men vi kan väl säga att mellanstadiediskorna inte är min naturliga miljö. Aha, okay. Kanske.
Vad heter det? Jag kommer ihåg My Heart Will Go On med Céline Dion, som var en stor hit där när på mellanstadiet i alla fall. Lågstadiet så var det nog nästan så här I Will Always Love You med Whitney Houston eller något sånt liksom.
Det här sätter ju saker lite i perspektiv, för den var en hit när du gick på, vad sa du, mellanstadiet?
Ja, jag tror jag var 10 år eller någonting sånt när den var som störst.
Det kan omöjligt ha varit, för den var en hit när jag var lärare i högstadieklasser.
Se, Titanic kom 97, då var jag alltså 11 år gammal. Jo, men det var nog på mellanstadiet där.
Jaha. Ja, okej. Okay. Ja, för jag kommer ihåg att jag gick i niornas skolbal i Sjöängsskolan där jag jobbade som lärare.
Ja.
Hur fan de släppte in mig. Fatta att jag jobbade ett år när jag var 20 bast som lärare.
På tal om det här med Bruce Wayne och en ung fågel. Eller vad då?
Och satte betyg, känn på den.
Ja. Ja. Delade du ut, eller vad var det, 1-5 då?
Nej, det var G, VG, MVG.
Delade du ut något i G?
Jag minns faktiskt inte.
Eller något streck. Streck var ju, då hade man ju inte ens tillräckligt mycket närvaro på lektionerna för att få ett IG liksom.
Nej. Undrar om inte jag var solidarisk mot dem som eventuellt var sträckare. Men det var nog, jo, men det var nog ett annat IG kan jag tänka mig. Jag vet faktiskt inte. Men jag var nog ganska by the book typ.
Jag
var lite rebell uppåt kan jag säga. För jag tyckte vissa deras betygskriterier tyckte jag var trams. Det här är så långt länge sedan så det är säkert preskriberat. Men det var en tjej som hade dyslexi. Och hon var så här sjukt grym på allting ändå. Alltså bäst i klassen i, ja, du vet, på alla lektioner hade hon alla svar och så vidare. Men då var det så här, då hade hon satt upp något kriterie som var så här att för att man ska få MVG, jag undervisar i SO-ämnen då, historia och samhällsvetenskap. För att man skulle få MVG så var man tvungen att lämna in typ ett så här specialarbete på så här 20 skrivna sidor eller någonting. Vilket så här, hon hade så här VG i de ämnena därför att så här, att göra det för henne sjukt svårt eftersom hon kämpar så jävla mycket med dyslexin. Så då satt jag MVG ändå. Det ringde någon lärare. Hon gick i åttan och sen och nästa år så ringde det någon lärare som hade tagit över då. För det var så här, deras ordinarie lärare hade slutat, jag skulle bara vicka en vecka, sen blev jag kvar hela året. Men sen så fick de en riktig ordinarie lärare och han ringde sen upp mig och bara, du, jag ser att jag så att MVG här, jag kan inte hitta hennes specialarbete i papperna. Och då blev det där jobbiga, ska jag ljuga och säga att hon lämnar in det? Men då tänkte jag så här, har hon sagt att hon har gjort det här eller vad? Alltså det blev så här, jag kunde inte säga så här att
Du vill inte sätta henne i klistret liksom?
Nej, jag kunde ju inte säga så här att oj, ja, nej, men det fick jag in. För sen om hon skulle säga så här, nej, jag gjorde aldrig någonting.
Samt om du säger att nej, men hon gjorde aldrig någonting och hon säger nej, men det lämnade jag in.
Ja, precis. För hon var ju MVG, definitivt. Så jag gjorde nog som så att jag bara var så här, jag minns inte. Du vet, det var så länge sedan, jag kommer inte ihåg. Typ. Man är ju proffs.
Du hade ju kunnat, ja, jo. Men du hade ju kunnat kört någon sån muntlig grej med henne, eller?
Inte enligt skolans betygskriterier. Och då menar jag ju på att skolan, alltså jag vet inte om det ser ut så i skolan nu också. Jag kan inte tänka, alltså nu, alltså det här är ju ändå liksom, det är ganska länge sedan liksom. Så jag kan ju tänka mig att det finns betydligt bättre uppstyrda grejer för folk som har såna inlärningssvårigheter av olika slag.
Man hoppas i det i alla fall.
Men jag tyckte det var skit att man skulle behöva göra det om man inte liksom fixar att skriva.
Ja. Men innan vi går in på de lite större ämnena, Fringe. Definitivt förnyat nu med en kort sista femte säsong. Hur känns det? Hur många avsnitt var det? 15 stycken?
Jag tycker det är bra. Jag tycker det är skitbra. Alltså då 15 avsnitt, då hinner de raka av The Essentials. Det kommer bli ett så jävla högt tempo. Det kommer bli bra. Men vi ska inte spoila någonting här. För vi älskar ju Fringe som fan. Men det har ju hänt en grej i den här säsongen. Det här avsnittet, för de som har sett. Det här avsnittet som stod ut lite grann, om man säger så. För typ 4 avsnitt sen, 3 avsnitt sen. Och efter det, så jag vet inte. Alltså förvisso är serien fortfarande helt grym. Jag har inte sett första delen av säsongsfinalen. För jag sparar...
Inte jag heller, jag sparar också den tills idag blir det. Ja,
precis. Men alltså, det är ju återigen en helt fantastisk säsong. Men just det här avsnittet, lite av en skiftnyckel i kugghjulen kan jag känna. För man är inte så pepp på att se... Jo, jag är skitpepp. Men man är inte liksom, man engagerar sig kanske inte fullt lika mycket nu.
Ja, men det här blir ju jättesvårt att diskutera utan att gå in på spoilers. Men om vi säger så här, det står ju ganska mycket på spel samtidigt. Alltså vi vet ju att det är en väldigt, väldigt, väldigt dramatisk sak som det är ganska stor risk att det händer nu i sista svängen här. Med en viss karaktär som jag tycker väldigt mycket om.
Ja, det här blir för svårt. Vi gör så här, vi får köra ett stort Fringe-avsnitt i höst när alla har hunnit se årets säsong.
Antingen det, eller liksom smyga ut det där i sommar någonting.
Ja, precis. Mm. Men för alla er som fortfarande säger ja, jag såg 3 avsnitt av första säsongen, sen tröttnade jag. Se Fringe, gör ja, det. Det är
definitivt
det enda man behöver göra i år.
Frågan är Fringe en del av den redaktionella loopen eftersom att vi pratar om det hela tiden?
Mm, nej, det tycker jag inte.
Okej, okay. Synd, för annars hade jag haft en bra övergång till nästa ämne.
Det var en till liten mina du hade planterat på vår väg.
Precis.
Proffs, det är så välskriptat.
Vi kan säga så här i alla fall. Vi har ju många redaktionella loopar, definitivt. Och vad passar då bättre än att diskutera, att göra en redaktionell loop och diskutera en annan redaktionell loop, nämligen Hollywoods redaktionella loop. Vi var ju inne lite grann där förra veckan på Battleship.
Sänka skepp,
ja, som du vill att den ska heta. Vi tänkte att vi skulle fördjupa oss lite grann i den diskussionen om just Hollywood, eller ja, vad ska vi säga, filmvärlden i stort och de här, vad ska vi säga, redan använda koncepten.
Mm. Det är ju så, men även om man bortser från rebootar så är det ju så att man på något sätt ser en tendens i att uppfinna nya koncept verkar vara någonting väldigt, väldigt läskigt.
Mm.
Vi ser hur sällskapsspelen filmatiseras just nu. Vi pratade lite om det förra veckan, att Farmville, Monopol, Battleship har redan gjorts.
Angry Birds.
Det finns liksom en hel uppsjö av sådana. Och sen den här, vad heter den? En jättepopulär så här graviditetsbok i USA. Nu har jag tappat namnet, men alltså det är en fackbok, liksom en handbok för blivande föräldrar liksom, som heter typ så här, ja, I väntans tider, eller du vet, någonting sånt här. Och grejen är att den har de sålt filmrättigheterna till och ska göra. Och det man spontant känner när man liksom gör alla de här, man tar ett jävligt populärt, någonting som är sjukt populärt, köper filmrättigheterna och gör film av det. Fast det inte är en historia från början. Det är ju det att man tänker så här, okej, okay, men de här grundstenarna i ett berättande, att det ska finnas en karaktär som vi ska tycka om och så ska saker och ting hända den och den ska lösa ett problem och lära sig någonting om livet och världen på vägen, typ. Vad händer när man tar någonting som bara är så här helt off och gör en film av?
Men blir det inte typ Inception av alltihop då? Alltså nej, men det jag tänker mig är så här liksom att det finns liksom, det blir direkt ett problem när man vill filmatisera ett helt nytt koncept, därför att då blir liksom konceptet filmen direkt på något sätt, för att då måste du måste ta ut svängarna så mycket att all den berättartiden går liksom åt att
exposition.
Att utforska konceptet på något sätt liksom. Ja. Och de grejerna behöver man liksom inte tampas med på samma sätt med ett brädspel. För övrigt är Monopol, den filmen har vi redan gjorts. Det är ju Wall Street, eller?
Precis. Alltså
det känns på att det skulle vara exakt samma grej.
Ja, verkligen. Fast Wall Street hade då liksom en ska man säga, det har ju karaktärer. Alltså det jag inte förstår är så här, alltså jag fattar att man kan skriva så här Monopol och skriva in karaktärer och kanske lite aliens också som i Battleship liksom. Det funkar ju. Men det jag inte fattar är varför man då betalar x antal hundra miljoner alltså namnrättigheterna, att man köper konceptet då av en sällskapsspelstillverkare, när man kan bara göra så här, vänta nu, vi skulle kunna göra en film om fastighetsmagnater. Jag menar, så länge man inte rullar omkring med något gigantiskt jävla strykjärn på gatorna så kan ju ingen liksom säga att app, en historia om fastighetsmagnater, ni har gjort Monopol som film.
Men är inte det, finns det inte en dimension i det också att så här, alltså att du har ingen så kallad USP då. Alltså, USP är då marknadsföringsspråk för unique selling point.
Och jag hatar det ordet så jävla mycket.
Ja, men det är väl, alltså en film idag måste ju ha en USP liksom, för annars så blir det liksom ingenting.
Och jag tänker med Counter-Strike spelare så är ju snarare har du råd med USPen? Har du råd med USPen? Det är ju någonting helt annat. Ja.
Men jag menar alltså att så här, alltså när monopolfilmen kommer till exempel, så kommer ju alla veta att det är monopolfilmen och alla snackar om den för att det är monopolfilmen.
Givetvis.
Alltså jag tänker mig så här, det kommer en film från ett år sedan som heter Margin Call, som handlade om börskraschen och liksom så här, den var liksom vad ska vi säga, en fiktiv version av när en börskrasch äger rum och hur den börjar. Alltså den börjar med typ ett företag som gör en kalkylering om att deras aktier kommer att så här störtdyka inom en väldigt snar framtid. Och därför bestämmer sig liksom att säga, ja men nu säljer vi av allting. Och då går liksom allting åt helvete för alla andra företag också, för att det blir ju så här likviditetsproblem och så vidare. Mm. Och det känns som, alltså den gick ju ganska mycket under radarn. Den visades, jag tror inte den gick ganska bra på typ Sundance och så, men den gick till exempel inte upp på bio alls i Sverige och så. Och det är väl det som är grejen. Alltså sådana filmer går bara direkt under radarn.
Ja.
Medan om det är liksom monopolfilmen. alltså poängen är, marknadsföringen är ju redan gjord liksom.
Precis, och så återutger man monopol med liksom de karaktärer som finns i filmen i nya spelet och ja, lite sådana saker. Det jag kan tycka är lite tråkigt med det, det är ju liksom det här.
Det kallas för vertikal marknadsföring det.
Shit, du bara sitter och svänger med det här med en massa vidriga termer. Som var...
Alltså vertikal marknadsföring, det handlar ju då om att du kan sälja filmen i flera led. Alltså du kan inte bara, du säljer inte bara filmen, utan du säljer även leksakerna och leksaken till McDonald's-milet och kortspelet och lunchlådan och så vidare och så vidare. Alltså marknadsföringsmöjligheterna är oändliga liksom.
Och samtidigt vissnar våra själar inifrån.
Ja, typ.
Nej, men grejen är att det går ju att sitta och vara neggig liksom så här. Och det är jävligt tråkigt att alltid sitta och vara neggig. Men jag kan också tycka så här att vad fan. Just det där hur många gånger man kan trampa i de fotspåren. Det är liksom, jag fattar att det är så här, det är en värld av överflöd. Det släpps så jävla mycket, kommer så sjukt mycket, både inom liksom film och musik och böcker och sånt. Så att om man inte har ett liksom varumärke man kan associera det med från början, så är det lätt att det tappas bort liksom. Mm. Så är det ju. Det är bara så himla tråkigt när man ser ändå filmer som Inception och sådana som ändå kommer från ingenstans. Alltså det är ju genomförbart. Det är ju inte så här omöjligt. Det är bara det att det är en extremt stor uppförsbacke jämfört med.
Ja, alltså jag tror att det var, vad heter det? Jag tror att det var Orvar Sävström som pratade om det för många år sedan i Filmkrönikan. De hade något så här avsnitt om filmdistributionens framtid. Om liksom så här, det var liksom i den här svängen när det var så mycket snack om att nedladdningen skulle döda filmen och bla bla bla. Då pratade han om att han trodde att vi skulle gå mot en utveckling där filmen gick i två delar lite grann. Alltså att vi å ena sidan skulle ha ganska så här smal, väldigt seriös film som liksom behandlade väldigt så här, vad ska vi säga, väldigt allvarliga saker och så. Och sen å andra sidan ha mega blockbusters liksom.
Mm.
Och man får väl säga att han har ju fått ganska rätt på något sätt. Alltså det kommer ju väldigt få så här mellanstora filmer som bygger på originella idéer. Alltså de originella idéerna är ju mycket mer med undantag givetvis, men är ju mycket mer indiefilmer eller vad man ska säga.
Och det, liknande utveckling kan man ju se inom litteraturen också på många sätt. Alltså man bortser från nischlitteratur där det liksom, eller genrelitteratur som alltid är speciell. Men om man tittar på liksom litteraturen som riktar sig till den breda massan eller liksom till alla eller vad man ska säga. Där finns det ju då de lättsmälta med typ deckare och sånt som läser mer som en film. Eller då de här Augustprisvinnarna som riktar sig, eller just förlåt, Augustprisvinnarna kanske är, det kanske är den där undantagen, det vill säga de som är seriös litteratur, alltså seriös inom citationstecken litteratur, men som ändå går att ta till sig, medan den här lite mer svåra litteraturen hör till de redan frälsta.
Jo. Men vi kan ju, om man kollar till exempel lite snabbt på Box Office Mojo, alltså deras, deras med vilka filmer som har dragit in mest pengar någonsin. Så om man tittar liksom så här 15 första platserna, så är det, så vitt jag kan se, tre filmer som inte bygger på så väldigt, väldigt etablerade förlagor. Det är liksom Avatar, Titanic och The Lion King.
Titanic bygger väl på en hyfsat etablerad förlagor?
Jo, men det är fortfarande så, det är ju... Det är ju en historisk händelse snarare. Alltså, förstår jag menar, den cashar ju inte in på att folk vill liksom så här gå och se båt, hur det gick till egentligen liksom. Nej. Den cashar ju in på att den är en kärleks, att det var en sån häftig stort kärleksfilmsepos, eller?
Fast om de hade åkt MS Oddpod, alltså det är ju inte så att den hade slagit lika mycket bara för så här, åh, den här kärleksfilmen var så bra. Alltså,
okej, okay, men då är det två filmer då. Mm. Avatar och The Lion King. Mm. Men sen är det liksom bara så här Harry Potter, Transformers, Alice in Wonderland, som liksom också är en sån så här mega berättelse, The Dark Knight. Och sen är det liksom Pirates of the Caribbean, Harry Potter om och om igen liksom. Mm. Och sen liksom så här Toy Story 3, och det är samma sak där. Alltså då finns det ju, det är liksom inte Toy Story 1 som ligger där, utan det är liksom trean som har sin etablerade publik klar och allt.
Precis. Men det positiva man kan se om det, måste jag säga ändå, Toy Story 3 är ju ett lysande exempel på det. Det är ju att uppföljare har ju blivit sjukt mycket bättre i vår tid än de var för 20 år sedan. Alltså, oftast så var ju uppföljarna tvåan, trean, fyran, femman. Det var ju ett försök att casha in på den första succén, och man fick liksom mindre och mindre stjärnglans i rollistan. Det var mer och mer ihopslängda manus för att hinna få klart det till nästa säsong. Det blev liksom sämre och sämre. Medan numera så är det ofta så att så här, den första filmen kan ses som en så här startramp för vad som ska komma sen.
Ja, alltså undrar när det skiftet kom egentligen. Kan man tänka sig kanske typ Matrix-filmerna?
Du menar att alltså, uppföljarna är bättre?
Nej, det menar jag absolut inte. Men liksom det är samma cast, och det är liksom... jag är ganska säker på att 203 drog in mer pengar än ettan till exempel.
Absolut.
Och sen då på dem följde liksom så här Sagan om ringen-filmerna.
Mm, verkligen. Fast båda de är ju, det är ju trilogier som var planerade att vara trilogier redan från början, så att säga. Matrix stänger inte, jag menar Toy Story är ju ändå separata historier, de tre olika. Så jag tänker att så här, idag om man gör en film som slår jävligt stort, och så tänker man, fan, det här borde vi göra en uppföljare till, så är det faktiskt ganska stor chans att den uppföljaren blir ganska bra.
Men jag tror också att det där tror jag handlar väldigt mycket om hur Hollywood har förändrats också. Alltså att, men som nu till exempel när Robert Downey Jr. gör Iron Man, då liksom är det inte så att han gör Iron Man och så får vi se vad som händer sen, utan det är liksom direkt att han blir kontrakterad för fyra stycken Iron Man-filmer direkt liksom. Ja. Så att, och då man liksom så här, man tar det säkra för det osäkra med så här, klausuler och sånt istället, att så här, ja, men om den här går bra, så är du liksom, då har du redan liksom gått med på att göra några till liksom.
Ja, absolut. Och jag menar inte att det där är något universellt mått heller, att uppföljaren alltid är bättre nu, men jag tycker att så här, man ryggar ju inte tillbaka lika mycket för någonting som det står tre eller fyra bakom idag, som man gjorde för när snuten i Hollywood 3 kom.
Ja, eller så här, First Blood 2.
Ja,
inte för att spotta på Rambo på något sätt och vis, men
det gör man inte ostraffat.
Nej, precis.
Ja.
Men jag vet inte, det finns ju en undertext här på något sätt, om att vi är tillbaka där i hela det här snacket om att allting är gjort. Men jag vet inte, jag vill i alla fall verkligen understryka att det är inte det handlar om.
Nej, absolut sätt, inte.
Det handlar om är ju en kulturindustri då, Hollywood, som har liksom backat in i någon slags säkerhetstänk på något vis.
Mm.
Och så, alltså det finns ju de här, typ James Cameron, han får göra vad han vill.
Mm.
Alltså om han skulle komma och bara, ja, men jag vill göra en film om vad heter det, en sjöjungfru eller vad fan som helst, så skulle de bara, ja, här, ta hur mycket pengar du vill. För att de vet liksom att så här, det kommer gå så jävla bra rent ekonomiskt liksom. Samma sak gäller mer och mer lite grann Christopher Nolan. Alltså, han skulle liksom inte ha fått göra Inception för 10 år sedan liksom.
Nej, absolut, så är det ju.
Men annars är de ju liksom, de är ju inte så många de så här storregissörerna. De blir liksom färre och färre. Det är ju mer en del av det gamla, det är liksom gamla skolan som är stjärnregissörerna fortfarande på något sätt. Idag är det mer liksom så här, alla är i princip gun for hires på något sätt.
Och det gäller väl även manusförfattare kan man känna, för att ibland när man hör stories om så här, hej, testa skriva ett manus för den här filmen, alltså så här, man slänger iväg saker till folk och ser var det landar liksom.
Ja, och sen framförallt är det den här grejen med att manus skrivs ju om liksom, alltså det finns ju knappt en film som görs idag med stor budget där manuset inte har skrivits om mer än 5 gånger liksom.
Nej.
Det är ju han, vad heter han, Zach Penn tror jag han heter. Han är ju berömd för att han i slutskedet liksom, när en stor produktion ska göras, så kommer han in och skriver om manuset så att den bara funkar liksom. Det är liksom, det är hans grej. Han skriver aldrig ett manus från scratch, utan han glider bara in sig och bara fixar till så att det blir bra liksom.
I've been dating someone who treats my heart like it's monkey meat.
It's a bummer, but people do outgrow each other.
Will you still have sex with me?
When it's appropriate, sure.
You're smarter than this, Hannah.
You could be a little more supportive.
You are so self-involved.
You are always like this.
This is why you have no friends from preschool.
I have a lot of friends from preschool. I'm just not speaking to them right now. Right now.
Under de senaste veckorna så har det varit ett surr i mina flöden om en ny HBO-serie som unisont verkar hyllas, känns det som. Jag har hittills bara sett jubel, glada utrop och pepp inför den. Och jag har inte sett den själv. Men det har Tobias gjort.
Så du har inte sett någonting av den än så länge?
Nej.
Nej. Vi pratade alltså om den nya HBO-serien Girls. Men jag antar att du vet vad den handlar om.
Definitivt. Eller? Definitivt. Ja.
Det är alltså en tjej som heter Lena Dunham. Lena säger man på engelska, va?
Det tror jag.
Ja, som har skrivit, regisserat och spelar huvudroller i den här serien. Och den är ganska självupplevd. Den handlar om hon och tre av hennes kompisar som bor i New York och lever någon slags post-college-liv. Han kanske fram, är ganska fattiga, försöker hitta sin plats i livet liksom.
Och den har väl skrivits som så här, den serie som bäst fångar vad det är att vara 20-någonting tjej i New York idag, typ.
Ja, ja. Precis. Alltså, men det, i och med då att den liksom är, den är väldigt välskriven, väldigt välgjord, handlar om 4 kvinnor, så finns ju även den här grejen med typ att ja, men nu måste vi tycka det här är bra. Alltså, nu har vi fått det som liksom vi förespråkar att vi vill ha liksom. Det är liksom så, i början när Girls började gå så var det många som drog paralleller till Sex and the City, men det här är ju en betydligt mer smart och liksom genom, alltså jag gillar Sex and the City jättemycket, men det här är en betydligt mer så här medveten och smart serie än Sex and the City. Och det är ju på något sätt det man har efterfrågat.
Och det i kombination med att den hyllas, det är då som jag så här, du vet, när det är de här, när hype-vinden blåser. Detsamma var det när Mad Men drog igång och jag inte...
Då plockar du ner seglet.
Jag plockar ner seglet och så går jag in i någon hamn där det är lä och så väntar jag tills det liksom har blåst över och sen så går jag ut och guppar vidare i mitt egna tempo.
Du är den som är jobbig som kommer 3 år efter alla andra och bara, åh, har ni sett Mad Men? Det är så jävla bra, alla bara.
Fast jag vet också med mig att jag inte bör göra det, utan jag kollar i kapp i lugn och ro.
Jag vet.
Nej, men alltså problemet är så här, just som du säger, den här pop, liksom, den här kulturen som dyker upp och som så här, alla gör vågen över, med all rätt säkert liksom. Jag ifrågasätter inte det. Men jag får ett problem i att närma mig den, därför att det är så omsusat av liksom, och det gäller musik i allra högsta grad liksom. Det är kanske där som det är så främst för mig, att album som dammar hem de här 10-orna och 5-orna och bara så här hyllas, jag måste ge det lite tid, egentligen måste jag vänta in årsbästa listorna det året så alla får sätta den överst, sen kan jag plocka upp och lyssna på det och vara så här, ah, fan, det här är riktigt jävla bra. Jag vet inte vad det är för någon så här reflex, men jag har väldigt svårt att så här, om jag inte är med från början liksom när det där tåget drar igång, så har jag ganska svårt att...
Men tror du att det finns någon prestige i det? Alltså att du känner att det där är inte mitt riktigt?
En gång i tiden fanns det. Det skulle, absolut, absolut. När jag var mer nervös och ängslig, om man får säga det ordet, så var det nog prestige att så här, okej, okay, jag var inte först med det här, då skiter jag i det. Men så är det absolut inte nu, utan nu är det snarare så här, jag har så väldigt svårt att ta till mig. Man blir ju, alltså dels blir man lite så här motvallsmänniska liksom, och är så här, nej, jag vet inte, jag tycker jag ser så bra är den inte. Alltså så här, och jag gillar ju saker som smyger sig upp på mig när jag inte ser det. Som Revenge har vi pratat om mycket här. En serie som är en av typ 3-4 serier som jag verkligen, verkligen kastar mig över varje avsnitt den kommer. Därför att den kommer från ingenstans. Den bara så här, wow, det här var skitbra.
Vet du vad som är intressant med de serierna också? Att de kan man inte rekommendera till någon.
Nej.
Därför att om du rekommenderar dem till någon, då gör du det under premissen att den här serien är skitbra och den borde du se.
Ja.
Vilket ingen kommer tycka om de har inställningen att det här kommer vara skitbra.
Exakt.
Alltså, jag har ju, vad heter det, tipsat jättemånga människor om till exempel Red Dwarf, som är den här gamla brittiska science fiction-komediserien. Den är ju väldigt, såhär, väldigt dålig rekvisita och så vidare. Och den tipsade jag jättemycket folk om, har gjort det under flera år. Och det var ju ingen som tyckte det var bra. Alltså, alla tyckte det var skitdåligt liksom. Bara för att jag hade sålt in det som så här, en science fiction komediserie som är bra liksom.
Ja.
Och så var det så här, jag tyckte alla det var pajigt bara.
Visst. Jo, men så är det. Och grejen är så här, givetvis är det så att saker man får ha för sig själv blir ju per automatik bättre. Det kan man inte sticka under stol med, men som sagt, det har inte alls med det att göra i de här fallen, utan det är helt enkelt så här att jag tror att om jag skulle titta på Girls nu efter alla dessa ovationer, så tror jag att jag skulle tycka att det var så där kanske, att jag
inte... det lever inte upp till det alla säger.
Nej, liksom. Precis.
Nej, alltså det tycker väl inte jag gör riktigt nu heller. Men sen finns det även det finns en till dimension också som jag var inne lite grann på. Jag tänker på så här Bridesmaids som kom förra året. Alltså då blir det ju även den här grejen med liksom att alltså du får nästan inte kritisera det. Alltså, och du vet med dig själv, eller inte få, men man liksom, vad ska vi säga, inställningen till det man tittar på och den tacksamhet man känner för att det görs kolliderar på något sätt. Alltså man tycker att det är så jävla bra att det görs en serie som Girls liksom, som är liksom så här antitesen till Entourage. Att man på något sätt sen då typ ser massa saker igen som man inte gillar, så liksom blir det att, nej men vänta, det vill jag inte säga, för att så här, jag vill liksom uppmuntra bara tanken på att det här görs. Det är lite som en så här Battlestar Galactica, när det finns en riktig så här kvalitets science fiction serie så liksom så här, då vill man bara att den ska vara bra. Och sen då när det finns saker som man börjar säga, jag vet inte, då kan man liksom inte. Man får liksom köpa det dåliga då på något sätt, eller man ska säga.
Det är lite som de gamla proggarna liksom. Att det spelar ingen roll om man är dålig på att spela musik, för det är ändå politisk musik.
Ja. Jag tänker då liksom som på Bridesmaids i fjol. Alltså den var bra liksom. Men då är det hela den grejen också. Man tycker vad ska vi säga, själva den glädjen över att den görs, alltså att det äntligen görs en komedi av tjejer med massa tjejer, den blir liksom nästan större än liksom den åsikten att man tycker att det är bra på något sätt.
Fast jag tycker,
och det tror jag skadar det på något vis.
Fast jag tycker också så här att det är en giltig, alltså att det är en giltig åsikt att ha, att typ så här, alltså jag har just...
Men gör man liksom inte men gör man inte misstaget då bara på något sätt att bedöma det annorlunda, eller om man ska säga?
Nej, alltså jag tycker att det någonstans så finns det ju en journalistisk kvalitet i att kunna se så här, okej, okay, det här är någonting som är bra. Jag tilltalas inte av det hela tiden, men så här, det här är bra. Alltså du gör ju en analys någonstans. För så kan jag ofta tycka med så här subkulturer som man har liksom indirekt på något sätt bevakat när man har skrivit om musik och sånt, att alltså man kan tycka att banden suger, att liksom fansen ser för jävliga ut, men budskapet banden har till de här unga fansen är så jävla viktigt att det är så här skitbra att de säljer ut Globen. Så att det finns ju liksom alltid den aspekten av det också, att man så här, att man inte alltid behöver gilla det som man fattar är bra på någon nivå.
Men har du någon sån serie som du har tittat på och liksom inom citationstecken tyckt om för att du måste tycka om den på något sätt?
Allt Woody Allen har gjort.
Okej, okay. Alltså, du har aldrig liksom slått an en sträng hos dig?
Du, alla människor jag känner med god smak älskar ju Woody Allen. Och liksom Woody Allen är en, alltså, ja, det är någonting man bara ska gilla liksom. Och jag har verkligen gjort försök. Jag har verkligen testat och testat och testat. Men det är bara så här, det träffar inte mig någonstans. Och det är bara så här, alltså jag säger inte att Woody Allen är dålig eller att det är kast liksom. Det vet jag bättre än att göra. Mm. Men så här, det måste vara okej att inte gilla hans ton också. Så här, ja.
Jag har ju West Wing.
Ja.
Alltså vad heter det? Jag försökte se den nyligen nu. Det är femte försöket att göra någonting. Jag kommer liksom, jag kommer nästan aldrig längre än början av säsong 2.
Nej.
Sen är jag bara så här, jag orkar inte. Alltså, sen är jag så jävla less på det här gåendet i korridorerna och det här mysiga småputtret så att jag liksom håller på att spy.
Mm.
Och grejen är så här, då måste det gå så pass lång tid igen att om jag sen ska försöka igen så måste jag liksom börja från början. För sen går det liksom ett år och då kan jag liksom inte haka på där i början av säsong 2 igen. För det skulle kännas fel.
Ja. Men jag skulle ju aldrig liksom ge mig in i en debatt och hävda att Woody Allen är talanglös och värdelös liksom. Därför att jag känner ju att så här, jag skulle inte ha någonting på fötterna i den debatten. Skulle du liksom gå till attack mot West Wing i en debatt?
Jag gick faktiskt till attack mot West Wing på min blogg för någon månad sedan när trailern till The Newsroom, Aaron Sorkins nya serie, kom. Och de argument jag hade mot det då har jag för mig handlade om, jättebra att jag inte kommer ihåg mina egna argument för övrigt, men det handlade mycket om det att så här, liksom, alltså att det finns en ganska så här inbillad viktighet i West Wing liksom, att det känns som att alla är inblandade och speciellt Aaron Sorkin känner att de gör liksom samhället en tjänst med den här serien på något sätt, för att den skildrar minsann någonting viktigt när det i själva verket är liksom några miljoner NPR-lyssnare som sitter och tuggar fradga och resten av USA typ skiter ganska mycket i vad The West Wing handlar om liksom.
Ja.
Och den saken kan jag störa mig på. Och sen stör jag mig även på just det som jag var inne på, att det alltid är så jävla mysigt liksom. Alltså det är så här, det finns liksom ingen som helst så här personlig prestige eller liksom inga divalater eller ingen som ser om sitt eget hus eller så, utan alla är så jävla solidariska med varann och hjälper varann och liksom det är så mysig stämning liksom.
Men
alltså i alla fall inom organisationen som den skildrar liksom.
Mitt sådär jobbiga, men där, honom brukar jag ju faktiskt dissa hårt, men som musikskribent så är ju det alltid så här, man kan hamna i lite awkward situationer att folk inte riktigt tar en på allvar. Men det är ju det, Bob Dylan, alltså vad är det med den karen liksom? En gubbe med gitarr som så här, ja, nej men du vet, jag pallar inte Bob Dylan, jag fattar honom inte, jag tycker det är dåligt, tråkigt, helt värdelöst liksom.
Men där blir det ju också så här, alltså han blir verkligen guilty by association på något sätt.
Ja.
Alltså att så här, du kan liksom inte komma nu och börja så här djupdyka ner i hur briljant Dylan är, därför att då blir du liksom direkt, du blir direkt de så här rockmännen, ja, som du inte vill vara liksom.
Visst. Men mycket annat så här, när man har liksom tröskat bakåt i musikhistorien för att lyssna och lära, när man går igenom vissa saker som så här, jag vet inte, Van Morrison typ, lyssnat en hel del, absolut ingenting som jag slår på så här, ja, schysst, lyssna lite här. Men det finns många bra, mycket bra grejer, och jag fattar någonstans här varför man gillar Van Morrisons samlade katalog och varför man dyrkar honom så här. Jag kan fatta den så här utan att göra det själv. Men med Dylan så är det bara så här svart liksom.
Men är inte det bara för att han är så mega stor?
Ja.
Alltså det är lite som med Beatles här, liksom.
Ja, också
alltså,
överskattat.
Ja, men som när någon säger så här, Beatles, det är musikhistoriens bästa band. Alltså ja, aha. Alltså det är liksom så här, det är en sån icke-åsikt.
Ja, men verkligen. Jo, men så är det ju. Och det är klart att det skuggas av, det är omöjligt att ha en åsikt om det utan att ta hänsyn till alla Mojo-listor med världens bästa album som de har toppat. Liksom. Ja. Så är det ju. Och det kanske är lite samma sak när man befinner sig mitt i ett hype-stormen. Att så här, det går liksom inte att närma sig en grej utan att så här, ta hänsyn till att det, ja, hela världen bänkar sig samtidigt typ.
Men det är intressant också att du är inne på det med att du då kommer ett år efteråt. Jag blir ju mer den här, eller inte alltid, men ofta, eller ibland i alla fall, den här personen som, alltså när alla upptäcker någonting och bara, det här är hur bra som helst, så kan jag få lite så här panik och måste springa i kapp.
Jo.
Och liksom så här hets ser två säsonger av en tv-serie för att liksom bara så här, oj, 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 oj. Och sen liksom så här, är det som att man kommer så här och bara, ja, men vad bra det var, eller hur? Så här liksom som att man vill vara med i gänget helt plötsligt.
Ja, absolut. Jo, det kan jag också känna igen.
Ja.
Givetvis, det är en annan aspekt av det. Som tycker jag är jobbigt typ när man inte har fattat, alltså när man inte har fattat en grej, när man missförstått någonting från början, vad det egentligen är. Man tänker så här, men det här, det är ju en sån grej, det är ju inte jag intresserad av. Och sen fattar man efter ett tag att, wait, what? Alltså så här, Battlestar Galactica var ju en sån grej för mig. Att jag insåg ju så här jättesent vad grejen var. Så här, det var, jag tror under de sista säsongen redan hade gått igång, tror jag. Eller om det var näst sista kanske, ja. Jag hade liksom inte fattat vad det var. Jag tyckte att bara på namnet, hur det lät och så här... Jag associerade till helt fel saker på något vis. Var de associationerna kom ifrån vet jag inte. Men då var det verkligen så att när alla andra gick på så här Battlestar Galactica maskerader och postade fina bilder på sig på Facebook över hur fint utklädda de var, då satt jag hemma och kollade liksom 10 avsnitt om dagen för att försöka komma ikapp.
För att redeem yourself.
Precis.
Jag kommer ihåg när jag såg Oh Brother Where Art Thou. Ja, jag vet inte hur gammal jag var. Jag var inte säkert gammal i alla fall. Men och tyckte att den var ganska så där. Alltså jag älskade så här Fargo innan. Mm. Vilket var Bruna Coens. Jag tror inte de släppte någon emellan. De släppte The Big Lebowski innan. Jag älskade The Big Lebowski också i alla fall. Jag tyckte i alla fall att det var en dipp för Bruna Coen på något sätt. Sen var det en kompis till mig som bara sa, men du vet att att hela storylinen i Your Brother Where Art Thou följer samma storyline som i Odysseen. Och då blev det liksom bara så här. Så helt plötsligt så liksom öppnade det upp sig igen på något sätt liksom.
Men det är ju så, man går ju bort sig.
Ja.
Och det är inte, man kan ju inte göra så mycket åt det förutom att stå där sen med dumsluten på och bara så här, ja, jag gillar det här.
Men eller så, om vi återgår till det med vad man måste tycka om, eller så gör man ju den grejen att man bara så här går ut och sågar.
Ja. Fast blir man inte Carl Reinholdsson Bellfrage då?
Jo, det blir man väl. Ganska snabbt blir man det.
Alltså det blir så här, det finns ett värde i att gå ut och slakta det som hyllas just nu. Men
det blir att man blir positioneringstönten.
Ja, det liksom. Får inte vara varje gång kanske. Alltså man ska ju spara dem då, så att när man väl bara säger så här, stopp, liksom, dra i nödbromsen, vad pusslar ni med? När man gör den så... Liksom, är man inte Marcus Birro som stänger sin blogg för 7:e gången i år, utan det blir så här, what? Är du inte med på det här tåget? Liksom?
Ja. Ja, jo.
Så man får nog vara så här försiktig med sina, för det är ju alltid så här, det är alltid tråkigt att vara den här nageln i ögat när folk är entusiastiska och uppeldade över någonting. Däremot så kan de ju behöva en klapp i huvudet då så att de inser att de måste vakna.
Jo. Men avslutningsvis, jag kan tipsa om en jättebra text på Weird Science om just girls som på ett väldigt, väldigt bra sätt tyckte jag tog upp vissa problem med serien utan att gå emot den här härliga konsensusen om seriens, vad ska vi säga, berättarkvaliteter.
Och då, eftersom du är så blygsam, får väl jag tipsa om en text på Nöjesguiden som du har skrivit om vissa problem under... Kanske en underdrift. Vissa sviniga reaktioner som serien har fått i USA. Som är viktig och obligatorisk läsning.
tack. Det är bra att du sköter tipshandlet. Liksom.
Vi ska använda det här som en, någon slags launchpad för att liksom promota våra egna grejer. Liksom. Ja. Vi måste förstå det.
Och för att fortsätta i spåret av saker man måste tycka om, så är det dags att runda av podcasten med Postscriptum, där vi tipsar om härliga saker som ni måste tycka om, helt enkelt. Och jag tänkte börja tipsa om en app som är, vad ska vi säga, en interaktiv version av Frankenstein. Det är liksom Mary Shelleys Frankenstein i en väldigt fin bokform, där man själv väljer liksom vägar in genom berättelsen. Plus då att den är fylld med jättemycket fina illustrationer, bilder och den ställer liksom så här frågor till läsaren, vad man vill göra liksom. Och sen väljer man väg då, beroende på vilken väg man väljer, så får man olika utformningar av berättelsen.
Jag ska tipsa om en fantastisk liten text som reder ut den inte helt kända kopplingen mellan crystal meth-missbruk och arkeologi. Det är nämligen så att de som kör massa meth, polisen gjorde tillslag meth-relaterat och hittade massor av gamla så här indian-artefakter, pilspetsar och krukor och grejer. Och det där börjar hända mer och mer, och det visar sig att när man tar meth så behöver man göra någonting, och den syssla som är en av de mest, absolut mest så här, anpassade till det ruset är att ligga och gräva i marken. Så att crystal meth-användare är också looters i stor utsträckning. En väldigt fascinerande text. Den är från 2009, så att det är ingen nyhet så, men det är en liten sån där hakan faller.
Göttigt, låter det.
Göttigt.
Ja, att ha så här på vårkanten.
Ja.
Yes, och till nästa vecka då, ny Van Damme-cirkel. Denna gång förhoppningsvis inte på promenad, men dock med Double Team.
Double Team, med Dennis Rodman.
Dennis Rodman, ja. Får se om han tar på sig klänning i den filmen också, eller om man kör machostuket filmen igenom. Ni är tills dess som vanliga välkomna att mejla till oss på kontakt@oddpod.se, eller gå in och kommentera på vår blogg oddpod.se.
Tack för att ni lyssnar.
Tack så mycket.